Då så, då kör vi ett specialavsnitt den här våren av Nedsläpp Modo med gäster. Och den här gästen är en gammal bekant till mig, eller en ung bekant till mig. Han började som live matchreportör, rapportör till Modos matcher. Och idag är han en av, skulle jag vilja säga, Hockey Sveriges största mediaprofiler. Adam Johansson, välkommen.
Stort tack, Pelle. Fina ord.
Mm, det förtjänar du.
Men... Minns du vilken säsong jag började här?
Du måste börja 2013.
Ja, du sätter den också. När du var toppdog på sporten.
Ja, då var man chefsjävel. Ja.
För då är du som anställde mig en gång i tiden.
Jag gjorde det. Och jag kan säga att jag ångrar inte det beslutet. Det var ju bara det att du hade rätt bråttom härifrån i din karriär och... Hårdaste arbetande hockeyjournalisten i Mediasverige, säger du emot?
Jag skulle nog vilja säga Johan Svensson där.
Det skulle
men,
du?
Ja, kollegan på Expressen faktiskt. Men jag tackar för det också. Minns du vårt första bråk?
Ja, om en
lön. Det kommer jag aldrig... Ja, exakt.
Ja. Och jag trodde jag gjorde vår chefredaktör Jimmy Näslund, som höll i pengarna ganska hårt, att jag höll ner i din lön. Men han tyckte jag gjorde fel.
Men ska jag avslöja vad jag tjänade första säsongen då?
Det kan du göra, för jag har inte en aning.
Nej, jag hade ju 300 kronor per match.
Ja, men och... det var väl tillräckligt.
Och jag för mig att vi hade kommit överens om att det skulle höja till 500 kronor säsong 2. Och då när jag tog upp det efter säsongen 13-14, då sa Pelle, absolut inte. 300 kronor gäller. Annars bara sticker in.
Jag tror att det var så här att du hade kommit överens med Jimmy, men jag hade inte fått veta någonting. Så att, ja. Ja, men det gick bra.
Du ska veta hur mycket jag jublade över 300 kronors lönen.
Ja, men du var ju student. Du hade ju planerat dig in i budgeten.
Ja, jag minns att jag pratade med min sambo Jennifer då. Och sa det att ja, men jag kommer få 300 kronor per match. Mm. Det kan bli 2 500 per månad. Fattar du? Och stod och jubla i sovrummet. Yes!
ja, som sagt. Det är nya tider. Har du det per avsnitt nu också när du gör hockeypuls?
250 då.
Uh-huh.
Ja, de är tuffa chefer.
Ja, men du har gjort 403-404 avsnitt, så att, det är ju mycket pengar.
Ja, alltså, det är ju 10 000 på 4 år nu då. Så alltså, det går rätt bra nu.
Byter bil varje år eller?
Ja, det brukar vara så. Jag är tungt belånad.
Och förutom det så är du kattägare, hemmansägare.
Ja.
Reser på alla hockeymatcher som går att resa till just nu.
Ja, jag landade ju här på hemmaplan i Övik under torsdagen efter att ha varit borta i 8 dagar. Varit på hockey varje kväll, 5 olika arenor, så att man är väl rätt sliten just nu. Men jag hoppas att man ska kunna få ett litet andningshål här hemma i Övik när man ska ut på vägarna igen.
Mm, och sen är det långa kvällar, långa nätter, det spelas in podd, du äter kexchoklad.
Ja, det gör jag.
Ja, du sa innan Svensson att det är inte så hälsosam sparresa det här.
Nej, alltså dygnsrytmen är ju rubbad måste man säga. Man är ju vaken till kanske 2 på natten varje kväll och så vaknar man väl vid 8:30 och så är det bara på igen då. Så att dåliga mat och så vanor, det är absolut under slutspel och kval. Men jag är ganska van, alltså jag jobbar ju på det här sättet sedan 2016.
Mm.
När du och jag och Max Bäckström bland andra gjorde det kvalet mot Leksand. Och sen har det,
det var
ut
kul
så...
för övrigt.
Ja, det var det absolut. Alltså... Har vi gjort så mycket live-tv på lokalsajt någon gång tidigare? Det var ju varje dag under 3 veckors tid egentligen.
Jag får inte säga det högt, men jag blev rätt less på live-tv då.
Ja, det har jag alltid högaktat dig för, Pelle. Att under den här tiden, då hade vi ett kavajtvång.
Jag har inte haft en kavaj sedan dess.
Nej, men du stod ju upp mot cheferna då och sa att men absolut inte, jag kommer aldrig bära det. Nej. Och sen så släppte de ju på det där också.
Ja, till slut. Men jag blev ju anmäld till högsta hönset som tvingade mig att ha den där kavajen.
Men snygg var du i den.
Ja, och jag tog faktiskt kvitto på det så jag fick tillbaka pengarna.
Helt rätt, helt rätt.
Hörru du, när ni är ute och reser så här... blir du inte less? Jag tänker du, Johan, och även kompanjon Sanne Lindström, surrar ni hockey dygnet runt förutom att testa schnitzlar som ni gör? Men
ja, alltså mer eller mindre. Jag skulle säga att jag tänker på ishockey 17 timmar av 24 på ett dygn. Mer eller mindre. Det är när jag inte sover. Framförallt nu under kval- och slutspelet. Och det beror ju på att man är inne i den här bubblan. Du vet ju det här. Du har ju också varit ute på vägarna väldigt mycket. Och när man har texter att skriva, det är webb-tv, det är podd, det går ju bara i ett faktiskt. Och jag och Svensson spenderar ju extremt mycket tid med varandra. Alltså det är ju, älskar honom som kollega. Vi funkar väldigt, väldigt bra ihop. Och vi reser ju land och rike runt. Alltså, nu bara under den här senaste veckan så har vi varit i Oskarshamn, Jönköping, Stockholm, Nybro. Och så bara åkt runt där under 7 dagars tid då. Så det blir väldigt mycket restid både på tåg och i bil. Jag försöker undvika att resa inrikes med flyg faktiskt.
Okej. Okay. Jag är ju inte avundsjuk på det riktigt. Därför att jag har fullt så att hålla rätt på ett lag. Du har faktiskt 28 lag du ska ha järnkoll på. Framförallt 14 i SHL. Men ni gör ju hockeyallsvenskan också och har koll på det. Alltså... Hur fan hinner du med?
Mm, det undrar jag också ibland. Men jag tror att man över tid har byggt upp en kunskapsbank faktiskt. Och även kontakter inom hockeybranschen som gör att man hela tiden håller sig uppdaterad. Sen ser jag ju på extremt mycket hockey. Alltså min sambo är ju rätt trött på mig från september till maj månad. För att det är hockey på varje kväll mer eller mindre. Både Hockeyallsvenskan och SHL. Och sen har jag ju en del kommenteringsjobb. Nu la ju Sports kom ner här för ett tag sedan. Men jag har ju jobbat med dem under hela säsongen och kanske kommenterat 35 matcher. Och gjort några för TV4 också. Så att det där kommer ju så naturligt för mig också. Med tanke på att jag har så många uppdrag i SHL och Hockeyallsvenskan. Så då ser jag ju mycket hockey. Och då lär man sig efter vägen också på något sätt om de här lagen.
Nu släpper vi Adam Johansson för tillfället och går vidare i programmet.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Jo, serien eller slutspelet pågår ju för fullt. Ett lag som har avslutat säsongen är Modo. Hur skulle du vilja sammanfatta deras säsong? Comeback-säsongen.
Jag skulle säga att det var en optimal säsong. På alla sätt och vis faktiskt. Med facit i hand så tror jag det var bra att de landade in på ingenmanslandsplatserna också. Visst, play-in-mötena hade ju gett en del pengar. Alltså i form av hemmamatch och att det hade varit fullsatt och inbringat en del intäkter. Men jag tror att för nästa säsong så vill man inte höja förväntningarna för mycket. Nu tror jag att det naturliga blir att försöka sikta in sig på en åttondelsfinalsplats. Vad hade man tänkt om de hade tagit den redan den här säsongen? Hade man börjat prata om att de skulle ha ännu högre upp i tabellen? Nu tror jag att det blir en ganska naturlig steg i den här etableringsfasen. Att först klara kontraktet och undvika det där kvalet. Nästa år kanske sikta på en åttondelsfinalsplats. Sen måste jag säga det också att alltså, om man ser till intresset kring Modo, det märker vi på Expressen. Dels i form av premiumköp och inloggade sidvisarna och så vidare. Det är ju ett av de lag som det är störst intresse kring. Mm. Och man märker det i stan också. Jag kan inte erinra mig att det har varit så här bra tryck i Hägglunds Arena någonsin faktiskt. Det kanske är guldsäsongen 06-07. Men supporten har gjort det extremt bra att hitta den här läktarkulturen som kanske funnits i Färjestad, Rögle, på Hovet emellanåt. Jag tycker att den finns här i Norrlands skogsland nu också.
Ståplatskulturen tycker jag den har ju egentligen varit död sen man byggde Swedbank Arena, Fjällräven Center, Hägglunds Arena. Och de, alltså supportergrupperna tillsammans med Modo har ju gjort ett jättejobb för att få ordning på det här. Slussa in en ny generation. Det är, jag är otroligt imponerad och det är faktiskt, som du säger, det är ett enormt tryck. Sen är jag också imponerad hur supporterkulturen har fått ringar på vattnet och det är väl egentligen bara Leksand som matchar Modos borta sällskap nu.
Ja, alltså jag tycker Norrlandslagen är starka. Alltså Luleå har bra bortastöd också. Mm. För att Skellefteå har det också på några av matcherna där söderut. Det finns ändå en del lag som är där uppe och tampas, men vad jag har sett på borta sektionerna under Modos matcher så har det varit mer eller mindre välfyllt varje gång och det är bara att lyfta av den hand man inte har för dem, för att jag tycker att både hemma och borta stödet har ju stärkts enormt mycket och det måste man ju säga att jag upplever det som att klubben har jobbat väldigt aktivt för att få till den här läktarkulturen också. Man har Kabbens kurva exempelvis. Mm. Man har startat en dialog med supporterna. Vad behöver de för att man ska kunna ha den här inramningen? Och jag tycker att det är helt rätt sätt att ta tillväga här och det kanske är en uppmaning till andra klubbar också. Att försöka ta den dialogen med sina supporter.
Nu är det ju som så vi säger ju till exempel att Övik Frölunda, Växjö och Örebro för att ta några exempel. De har tre supporter på plats. Men det är ju att Modo har tusental i Stockholm och 500-600 i Göteborg. Det är ju för att det är folk som bor där. Men man ser också att det är många som reser på matcherna.
Ja, absolut. Det är, alltså jag är imponerad, det måste jag säga. Över de som reser så pass mycket.
Du, vad tycker du har varit bra med Modo om vi tittar på spelet och prestationen de har gjort?
Det är en bra fråga. Alltså jag tycker att de har varit sanna mot sig själva på något sätt. Att de har haft en identitet och ett DNA som har följt med från Hockeyallsvenskan. De har inte försökt förändra sig själva på något sätt. Och det tror jag är väldigt viktigt när man ska etablera sig i SHL, att man inte försöker vara något annat typ av lag. Jag vet att Mattias Kalin sa det efter en match. Jag tror att det var Modo Malmö, en av de sista grundserieomgångarna. Och min kollega Johan Svensson ställde en fråga. Men nu om ni tar det till åttondelsfinal, ska ni inte försöka tajta till det? Alltså ni släpper ju till så mycket målchanser. Och Kalin sa det att, ja men alltså, vi är ju det typ av lag vi är. Och det måste man hedra på något sätt också. Och jag ska säga att om man jämför med de andra 13 lagen, och det här har jag hört från många andra personer runt om i Hockeysverige också, Modo har ju varit ett av de mest attraktiva lagen att titta på under den här säsongen. Och det är ju dels för hur sportchef Henrik Kalin har byggt laget, men även på det sättet som Mattias Kalin vill att laget ska spela på. Och det är intressant att se de här olika sidorna hos Kalin, tycker jag. För i Västervik, där var det ju defensiven först. Mm. Och han pratade hela tiden när han började här emot att ja, men han vet hur man sätter försvarsspelet. Under de här 3 åren som han har varit huvudtränare för Modo, så kanske man mer har tänkt, oj, vilket frejdigt offensivt spel han har satt här i Modo.
Men samtidigt, jag håller med dig helt och hållet, men samtidigt så är jag imponerad av Kalin på det sättet att han är ju har ju varit offensivt tänk genomgående med Modo, men när det var den här ökenvandringen i januari, när det var riktigt kris kan man säga, att HV var bara 2 poäng efter, då skruvade de ju lite grann på defensiv utan att ge avkall på offensiven riktigt, men de blev stabilare och det är ju det som räddade dem kvar.
Ja, och sen ska man också ha respekt för att de hade så pass många allsvenska spelare med upp till SHL också. Och det är en omställning. Alltså,
det där är jätteintressant av dem. De har ju massa allsvenska hockeyspelare på väg upp. Sen tar man in Roma och Reagan Hatsko. Och gör sig av med dem. Och tar tillbaka hockeyallsvenska spelare som Oscar Pettersson, Theo Jakobsson. Och hittar tillbaka igen. Och det är faktiskt, de är ju i högsta grad delaktiga till att kontraktet räddas.
Absolut. Och jag tror att deras självförtroende höjdes nog ganska mycket av att de fick komma tillbaka på det sättet. Och det var en sån energibos liksom som initierades i den där truppen som verkligen behövde det vid det tillfället. Sen ska man ju säga det också, att om man ska komma med lite kritik här, så undrar om det inte är Hinkens sämsta sportchefsår om man ser till utfallet på värvningarna faktiskt. Han har ju mer eller mindre prickat alla under de första 2 halvsvenska säsongerna. Här har det varit några värvningar som man kan sätta IG på. Och några där man ändå kanske ska sätta G. Alltså det är ju en flipp med Lasse Lehtinen.
Ja, det är
det. Det är ju supervärm. Ja. Det är ju 5 av 5 getingar. Mm. Och därefter, ja, Sam Vino har ju varit nyttig för dem.
Ja, jag skulle säga.
Det är 3 eller 4 getingar där, ja, kanske.
Stark 3+.
Ja. Får man jobba starka 3+.
Ja, det får man. Starka 3 ugglor får man alltid jobba med. Ja.
Nej, men alltså, så här, jag har ju hyllat Hinken många gånger över de värvningar han har satt till Modo. Men om man jämför SHL-värvningar kontra de allsvenska, så diffar ändå lite där. Sen måste man måste ha med i backning också att en sportchef över tid, kan man pricka 50-60% av toppspelarna, då tycker jag att det är en ganska bra procent. Så egentligen har det varit en onormal utdelning under de första 2 allsvenska åren. För det var ju mer eller mindre 80-90% som föll väl ut. Mm. Så tar man in alla hans värden i de här 3 säsongerna, så är det fler som har lyckats än misslyckats faktiskt.
Sen var det ju i Hockeyallsvenskan hade Modo status. De bästa Hockeyallsvenska spelarna var intresserade av att gå till Modo. I SHL är man nykomling, och dessutom var ju Hinken sist in av alla in i godisbutiken när skylten stängd var framme. Så att jag ska försvara med att det var lite svårjobbat. Och sen måste man säkert lägga en oerhörd massa pengar på Mikael Roma, som egentligen var det enda översta på hyllan spelaren som var kvar.
Absolut. Det ska man ju säga, att det var en väldigt skral marknad när Gradin skulle börja värva där i maj månad. Och sen, det har ju man märkt i andra klubbar också, att de här undersäsongen värvningarna extremt svårt att pricka rätt. Och om det är någon lärdom jag tror att Modo tar med sig inför nästa säsong, det är att man ska ha en bredare och starkare trupp när man startar säsongen. Så man inte behöver, inom situationstecken, att panikvärva under säsongen. För det faller väldigt sällan väl ut, måste jag säga.
Håller helt och hållet med. Vad behöver han få in då för att Modo ska etablera sig?
Ja, men jag skulle säga den här etableringsfasen, först och främst så handlar det om att återigen undvika kval. Jag tror inte man ska sväva iväg och tänka att det här ska vara ett slutspelskval lag 23-24-25, utan att man måste tänka att okej, se det här på sikt. Modo måste bli ett bra SHL-lag över tid för att kunna säkra det som centrala intäkterna och att man ska kunna vara trygg med sin serietillhörighet. Sen kan man börja prata om åttondelar eller kvartar och så vidare. Och som jag ser det, nu får man ju se vad Hinken kommer ha att spendera till nästa säsong, men de skulle behöva två centrar, minst en back.
Hur ont gjorde det att George Dickinson försvann?
Ja, men det är ett tungt tapp. Alltså, tittar man på hans underliggande siffror så har han ju varit en, jag skulle inte säga en av de bästa centrarna i ligan, men han har haft väldigt fina underliggande siffror och han har varit som bra ankare där mellan Woods och Ward, den kedja som fungerade bäst för dem under den här säsongen. Samtidigt så var det väldigt mycket pengar det handlade om i slutändan. Rögle har gett honom ett fett avtal och jag tror att det är bättre att avvakta i sånt läge som Hinken gjorde och kanske lägga de pengarna på en eller två andra centrar och spendera de pengarna på ett annat sätt. Men jag skulle säga att två centrar, en för första kedjan och en för andra kedjan, kanske en ytterforward, ett komplement i första, andra eller tredje, och sen en back i första paret med Winberg, eller om man skulle spela Winberg med Rundblad och hitta två nya backar till det första paret. Men det handlar ju helt och hållet om hur mycket pengar de har i slutändan att spendera, som sagt.
Som det låter på Hinken så pratar han om två centrar, eventuellt en ytterforward och två backar. Det är fem nya in. Och nu har de ju presenterat Winberg redan. Så att ja, det kommer nog hända en hel del framöver. Jag tror han kommer att vara betydligt tryggare runt midsommar än vad han var förra midsommaren.
Det tror jag också. Ska vi försöka ställa upp ett eventuellt lag då?
Det kan vi försöka med.
Lehtinen står ju.
Ja, och Olle verkar bli kvar. Och,
då lånar man ut Eltonius igen då?
Ja, jag skulle tro det. Nu har ju Olle varit utlånad också på slutet här. Men ja, Lassimor, det vet vi. Rundblad, Winberg, är du med där då?
Nej, jag tror man måste sätta Rundblad längre ner i hierarkin.
Ja, jaha, du börjar uppifrån. Okej.
Okay. Ja, du tänkte tredje backparet.
Ja, men då säger vi så här. Vad har vi för backar? Vi har Bernard och Nässén, det är ett givet backpar. Säg det som andra då.
Mm, det är rimligt.
Ja. Rundblad, Winberg har vi. Jakob Norén finns, August Berg finns.
Mm. Jag skulle säga så här då. Vill man ha in två nya backar och pengar för det?
Men de har fått in en redan.
Ja, exakt. Men utöver Winberg.
Mm.
Om de ska försöka stärka upp defensiven ännu mer. Om de väljer att prioritera så. De kanske hellre vill ha två nya centra och en ytterforward. Men hade jag suttit på den där posten, då hade jag nog tagit in två centra och två backar. Och sen hade jag, för det märker man också i SHL. Alltså de bästa lagen.
Jag hänger inte med. Har du Winberg med där?
Nej.
Okej, förutom Winberg.
Exakt, två backar till. För ser man till SHL som liga, de allra flesta sportchefer, de prioriterar defensiven. Alltså titta på de lag som har varit framgångsrika, och Växjö, Frölunda exempelvis, de har lagt mycket pengar på försvaret. Nu tror jag inte att de kommer kunna ha så pass mycket pengar att de kan ta in två nya backar utöver Winberg. Så det kommer troligtvis bli Winberg i första paret, ny spelare bredvid honom, Bernhard Nässén, Rundblad. Och vad ska man kunna ha där? En
Folin eller August Berg. Folin har ju inte kontrakten, men han är inte avtackad heller. Jag tror att han finns med i bilden.
Ja, det har jag hört också. Alltså, han är uppskattad i gruppen och uppskattad av ledarna också. Så ett billigt avtal där att han kan vara 6, 7, 8 och nöja sig med det, då tror jag att han blir kvar. Men då måste man låna ut Berg eller Norén i så fall.
Mm, och jag tror Norén vill de nu satsa. Alltså, han kommer få chansen under hösten och försäsongsmatcher, och gör han bara okej där, då tror jag han är med i bilden.
Jag skulle ordentligt kunna tänka mig Norén och Rundblad i det tredje paret, om de inte får in en ny back där. Säg att de skulle ge ett relativt vettigt kontrakt till en sån som Ludde Byström, som har spelat med Rundblad tidigare och gjort det bra i Finland. Då kan man ha det som tredje backpar, Bernhard Nässén andra, Winberg och en ny spelare i första i så fall.
Men jag då ska inte Ludde Byström är så aktuell längre.
Nej, alltså jag tror inte heller det, men med tanke på att den är hemmason, och om han skulle kunna tänka sig en låg lön för att flytta hem. Mm. Och att man pratar med honom, okej, du kommer använda sitt tredje backpar här. Köper du det? Säger han ja, då skulle jag plockat hem honom till det tredje par faktiskt.
Jag tror att Mattias Norlinder är den de jagar. Jag tror inte, han har nog inte gett upp drömmen än, men jag tror att det är...
Jag tror att det blir svårt, för som jag har förstått det från de källor som vi har på Expressen, så kommer han att försöka fortsätta där borta i Nordamerika. Mm. Och att han har stängt dörren till att flytta hem till Sverige igen. Så jag tror att de måste ut på andra marker för att hitta en ny back.
Mm. Ja, jag har också fått lite signaler om det där, men jag vet ju att han är ju på en önskelista rätt högt upp också.
Ja, och det är ju rimligt med tanke på hur bra han var här senast. Och att, alltså, värdet av att värva hem lokala killar, det ska man absolut inte underskatta. Sen undrar jag vilken typ av spelare som kommer tillbaka. Jag tror inte man ska ha för höga förväntningar på en Mattias Norlinder 2024. För att han har varit långt ifrån att ta en plats i Montreal. Mm. Som har varit ett av de sämsta lagen i NHL under de senaste säsongerna. Och inte haft det bästa försvaret heller. Och det ska man nog säga om Modos backsida. Att, alltså, det kommer nog vara ganska jämnt fördelat över tre backpar som jag ser det. Det finns ingen tydlig topp. Utan det är ganska många andra, tredje, fjärde backar om man kan säga så.
Nu sägs att Tobias Wimberg är en starkt, skickligt defensiv back. Men är han inte det? Är han en Christian Robins-klass? Så okej. Okay. Men jag tror Modo måste ha en riktig sheriff, en chef. En Oskar Engsund-typ som kanske kan komma ut på marknaden.
Ja, åker Oskarshamn nu så är ju Engsund en spelare man kanske ska titta på. Sen vet jag att han är ju rotad i Småland. De bor ju i Västervik. Mm. Det är ungefär en timme till Oskarshamn. Och frun har ett bra jobb där. Så att jag tror att de kommer vilja stanna i Västervik. Och då är en klubb som exempelvis Linköping ett bra alternativ. Mm. Kanske HV71 också för Engsund.
Växjös backsida måste ju vara stängd, för den kommer vara så ruskigt bra nästa år.
Ja. Det är löjligt. Nej, men de har ju förlängt med flera av killarna som redan
och
finns
Peter
där.
Peter Gramer är på väg dit.
Ja, och han kommer att gå in kanske i tredje backpar också. Så att de kommer ju vara bra även nästa år. Så att nej, en Engsund tror jag inte är aktuell. Även fast jag tror att Modo gärna skulle vilja ha den typen.
Forwardsidan då?
Ja, men så här, Jesper Olofsson är ju klar.
Mm.
Jag tror att han kommer presenteras nästa vecka, för nu har Bilben åkt ut det schweiziska slutspelet, så att det är nog bara en fråga om tid
ja,
när han är presenterad.
Jag har också hört att han är stenklar alltså.
Ja, så att efter påsken kanske att man presenterar honom. Det är nog inte, helt oväntat att det blir så. Sen är jag inte så säker på att han och Ranta ska in i första kedja.
Ja, de är lite för lika tycker jag. Det är ju två stycken som vill stå med klubban höjd.
Ja, det är två snipers. Och sen måste man säga, jag tror att det är väldigt svårt att spela med Ranta.
Mm.
Eftersom att han är faktiskt, alltså han är oerhört skicklig, men han är puckåt och ibland så kan det vara lite tunnelseende. Han har ju fått kritik förut i Nordamerika för att han inte haft den bästa spelförståelse. Det kan man ju ibland se på här i SHL också. Det är lite enkelriktat emellanåt. Och jag tror inte att Jesper Olofsson kanske är bästa komplementet där bredvid, utan att man splittrar på dem. Och då tänker jag Olofsson och sen ny center, kanske en yte forward.
Mm.
Och i andra kedjan så är jag inte så säker på att Woods och Ågård kommer spela med varandra faktiskt.
Ja, jag tror det. Jag tror att Sam kommer att leda den linan. För var det ju...
Kan du ha Vino som andra center?
De kanske kan ha en som tredje, för de måste ha en ny Josh, eller in en ny center.
Mm.
Och då ska Ranta ha en lekkamrat, och han ska vara ganska högt upp också.
Mm.
Och han går inte in i första kedjan, det är vi överens om.
Nej, men
och han kan inte spela med Johan Södergran, för där har det två stycken som inte har spelförståelse.
Nej, Johan Södergran kan få svårt att få speltid nästa säsong faktiskt, tror jag. Jag tänker Olofsson, ny center, kanske en ny ytterforward.
Mm.
Andra kedjan, Ågård, ny center, Ranta.
Okej.
Okay. För Ågård är en väldigt bra spelare runt motståndarkassen. Om man ser till Rantas mål, de flesta har gjorts utifrån faktiskt.
Ja.
Så jag tror att de ska kunna funka ihop. Och så har vi en ny center däremellan då. Det betyder att Woods och Vino återförenas.
Mm.
Och så skulle man kunna ha en Theodor Niederbach där.
Ja, det
som
köper jag.
Ytter. Och då blir en fjärde med Jakobsson, Olsson.
Södergran, OP.
Södergran, OP. Lukas Pettersson.
Ja, Lukas Pettersson är jättenyfiken.
Ja, så han skulle kunna gå in där också. Men det betyder Erik Inersson Karlsson out, Adam Pettersson out. Så blir det nog på forwardsidan, tror jag.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Då tryckte jag på en knapp två gånger. Det får ni leva med.
Jag är ju på det att du kan hantera den där instrumentbrädan med allting, ja, vad det är på den.
Det är upplagda färger och grejer.
Ja, så det lyser i orange, blått, grönt, ja, gult, vitt här. Ja, att du ens
hela
vet
regnbågen, den är perfekt.
Du har ändå tryckt på rätt knapp tre gånger i rad nu, Pelle. Jag är imponerad. Ja,
tack.
Du har utvecklats tekniskt sen vi jobbar ihop.
Tycker du?
Ja, det måste jag säga.
Ironiskt sagt. Serieindelning, seriesystem. Nu har vi alltså ett kval som spelas, det här avsnittet spelas in. Ja, ni kommer att höra det till och med innan fredagsmatchen mellan HV71 och Oskarshamn. Det kan bli så, om man ser till matcherna så också, så Oskarshamn har imponerat. De kan ta den sista SHL-platsen. Det kan också bli så att det kan vara till exempel Karlskoga Mora i en hockeyallsvensk final.
Mm.
Då kommer den hockeyallsvenska ligan vara oerhört merittyngd nästa år. De stora arenorna finns där nere. Alltså innebär ett sånt scenario att vi har en ny seriendelning ganska snart?
Nej, det kommer vi inte ha, för det är några år bort innan man ska kunna implementera det. Sen nu går vi ju väldigt mycket händelserna i förväg och tänker att Karlskoga och Mora hamnar i finalen och att HV drattar ur. Sen tror jag att de kommer att göra det, för jag har ju följt kvalet på nära håll just nu och Oskarshamn är bättre i 5-5. De har ett tryggare grundspel. Jag tycker att de täpper till de här centrala ytorna mycket, mycket bättre än HV som känns spretiga. Alltså de får förlita sig väldigt mycket på individuella prestationer.
Och sen tycker jag att de vinner målvaktsmatchen också.
Jag tycker Dick har varit bra.
Tycker du det?
Ja, alltså Rydén är nog den målvakt som jag skulle hålla högre i det här kvalet. Men HV står inte och faller med Dickov, utan det är andra saker som brister i spelet skulle jag säga.
Mm.
Det är framförallt just hur ledarna inte lyckas få ihop det här. Alltså systemet, det har inte funkat överhuvudtaget skulle jag säga.
Det är lite mer gamnackar på HVs bänken bara hos Filander och kompani på den andra bänken.
Mm. Absolut.
Under matchen alltså.
Ja, ska man prata coachkamp så har ju Oskarshamn absolut vunnit den under de här sex matcherna som de har spelat. Så vi vet ju alltså av historiken att bortalagen vinner ofta match 7 i den här typen av kval. Så det är ju väldigt mycket som talar för Oskarshamn i det läget. Vilket ironiskt nog kanske är det som talar för HV71. För första gången i det här kvalet så skulle jag säga att de flesta tänker att Oskarshamn och nyper den där SHL-biljetten.
Mm.
Och det kanske HV71 kan använda på något sätt som tändvätska.
Men det var inte riktigt det vi skulle prata om. Hur vill du se... Du har fria händer, Adam.
vi ska ta den här stora pucken alltså.
Ja, men vi tar den snabbt. För vi är bra på att surra. Hur vill du se en seriendelning i framtid? Och hur många ska åka upp och åka ur? Är 14 lag lagom?
Ja.
Jag håller med dig fullständigt.
Alltså jag skulle kanske kunna tänka mig upp till 16, men inte mer. Alltså jag värnar ju om hockeyallsvenskan. Jag tycker att vi ska ha en levande andra liga. Och ibland i svensk ishockey tycker jag att vi förändrar bara för förändrades skull faktiskt. Så jag är rätt nöjd med 14 lag.
Mm.
Jag skulle väl tycka att man borde belöna om man vinner en serie.
Mm.
Så jag skulle gärna se att hockeyallsvenskans etta går upp direkt.
Mm.
Jag tycker att Jumbo och SHL då kan åka ur direkt.
Fan vad vi är överens. Ja, men vi är det är ja, exakt.
Och sen att man hittar en slutspelsvariant, det kan vi inte gå in på nu för det kommer nog ta ett tag. Men där hockeyallsvenska topplagen i slutändan, något av dem signas ut efter en kvalserie eller liknande ett slutspel.
Mm.
Och så får de möta nästjumbon i SHL. Så att det finns en möjlighet att ha två hockeyallsvenska lag som går upp varje säsong. För det är någonting jag saknar i det här nya eller systemet, jämfört med det tidigare, att vi inte har de här mötena med hockeyallsvenska och SHL-lagen. Så det är väl en förändring jag skulle vilja se, även om jag tycker att det funkar väldigt bra som det är just nu. Både SM-slutspelet och HL-slutspelet, Det är sånt extremt intresse. Det är ju fullsatt varenda match just nu. Svensk ishockey 2024, inhemskt i alla fall, ska jag säga, mår väldigt, väldigt, väldigt bra.
Ja, men en bra produkt kan ju faktiskt bli bättre. I det fallet tycker jag att det skulle vara en utmärkt lösning att man belönas, man straffas och det finns en möjlighet och sen får alltså ta sig upp eller rädda sig kvar via ett kval. För då får vi får alla godbitar i samma påse.
Ja, och sen har vi någon strävan hela tiden om att hitta bästa möjliga lösning ur ett rättvise synpunkt. Mm. Och det kommer vi nog aldrig hitta. Men just att det sämsta laget i SHL kan klara sig kvar genom att vinna bara 4 matcher i slutet av säsongen. Mm. De kan ha varit klappkassa från september till mars.
De behöver inte vinna match på hela säsongen.
Nej.
Hårdraget.
Nej, men det gillar inte jag. Utan jag tycker att har man varit så usel under så lång tid, då måste det leda till någon typ av konsekvens.
Det här är ju andra gången som Oskarshamn är usel under lång tid. Men första gången räddar man sig av pandemin.
Exakt.
Så att,
de är humlan.
Ja,
i SHL.
Ja, de är det.
De borde inte kunna flyga, men de gör det.
Precis. Sen kan jag tycka att det här får du inte berätta för någon. men nu när det är slutspelstider och man sitter ju och zappar. Jag fastnar hela tiden på hockeyallsvenska kvalet och inte SM-slutspelet. Nej. Jag tycker det är så mycket sexigare. Jag vet inte, jag kan, men det är basket med mycket roligare hockey.
Ja, men sen är det ju också den här aspekten att det är mycket, mycket mer som står på spel.
Ja.
Alltså i SM-spelet där har man allt att vinna på något sätt.
Mm.
Och jag menar, åker ut i kvarten och semifinal, du vet fortfarande att du kommer att spela i SHL nästa säsong, att de där pengarna kommer att komma in. Du behöver inte flytta på det. Nej. Du har ditt kontrakt, du har dina pengar som strömmar in och du spelar i det här fallet. Och i Hockeyallsvenskan, där har du 47 miljoner centrala intäkter du spelar om. Klubbarna trånar ju efter det såklart.
Ja, ja, ja.
Och i Hockeyallsvenskan, där är bidrag på 4,5 tror jag. Så det är 10 gånger så stort bidrag eller intäkter i SHL kontra Hockeyallsvenskan. Så av den anledningen så finns det ingrediens i HL-slutspelet som absolut inte finns i SM-slutspelet.
Nej, det är ju större puls, större nerv. Men jag är ju lite nostalgisk. Jag gillar ju det här när det är trång hall i Mora. Den är inte särskilt uppdaterad. Det är faktiskt rätt häftigt. Det kan vara en häftigare sändning än från Växjö där det, ursäkta, är tyst som i graven emellanåt.
Ja, jag var ju i Nybro för första gången förra veckan.
Men det måste ju ha varit skitkul.
Ja, men alltså det är en hockeyallsvensk arena fullt ut på alla sätt och vis. Sett till åskådarantal, alltså pressläktaren liksom, den är belägen mitt i smeten bredvid ståplats. Så att jag och Svensson, vi fick ju gå igenom hela ståplatspubliken för att ta oss dit. Och sen gillar jag det här att det inte är så himla uppstyrt med att du har korven där och så har du kaffet där och pressfikat och så får du laguppställning, utan det är lite hullrumbull. Det kastas ut en bullpåse och så bara, ska du ha kaffe? Ja, men aha, då får du gå till kiosken och den ligger 300 meter bort. Det ska vara lite krångligt på något sätt. Jag kan uppskatta det. SHL, det är lite fina salongerna. Och det är ju fint på något sätt också. Men Hockeyallsvenskan har ju en mer charmig touch, får man säga.
Ja, nej, jag håller helt med. Men sen är det ju, i grund och botten är det ju bättre spelare, bättre hockey. Bättre hockey kan ju också betyda tråkigare hockey eftersom den är så oerhört uppstyrd.
Ja, den är ju mycket mer strukturerad i SHL än vad den är i HA. Sen kan jag tycka ibland att jag blir lite less på dem som hela tiden ska klanka ner på SHL, att det är bara tråkhockey och så vidare.
Ja, ja.
Alltså tittar man på ett lag som Växjö.
Det är Sveriges bästa hockeylag.
Jo, men alltså, och de dras med den här tråkstämpeln hela tiden.
Ja, men är de så tråkiga då?
Nej, det är ju det. Den bilden vill jag revidera. Alltså de vårdar pucken på ett ömt sätt. Spelar rakt, aggressivt. Mm. Framåt så har de Kossela, Sylvegård, Östlund, de här mönsterbrytande artisterna som jag kan betala en trepengar för att titta på. Ja, Rosén också. Nej, han nämnde jag inte ens. De har Emil Larmi, kanske den största, största målvaktsprofilen vi har i ligan. Ibland så är det vissa bilder hänger kvar säsong efter säsong på vissa klubbar. Så att här kan jag ändå slå ett slag för att Växjö Lakers, visst, de är plastiga och så vidare och de kanske inte är som alla andra lag, men spelmässigt, och det gör Jörgen Jönsson gjort i de här säsongerna, han har faktiskt förfogat över ett väldigt sevärt lag.
Mm. Ja, jag pratade med Sebbe Olsson om det där och det är faktiskt inte Växjös problem, det är ju motståndarnas problem. När de får, i det här fallet Modo, när de är anfall och får en målchans, han säger de är så oerhört tät. Det är inte en gubbe man ska lura, det är tre gubbar. De har ett försvarsspel som är, de ställer, de stöttar varann, de bygger så otroligt täta murar. Och
vet du vad jag kanske känner på pressläktaren ibland? Att det upplevs som att Växjö spelar med 7 spelare i egen zon. Mm. Mot motståndarnas 5. Mm. Eftersom att de är överallt i egen zon. Men ändå alltid täta framför sin egen kasse. Mm. Så att det är ju egentligen bara... Alltså, berömma Jönsson och vad Evertsson har gjort de här åren. Evertsson är ju i min bok SHLs bästa sportchef under det senaste decenniet, helt klart.
Ja, det är, nu visar ju resultaten. Sen bara en passus. Det pratas mycket om Joel Persson, Jonathan Pudas. Då har vi en massa bra forwards, MVP.
Oskar Lindberg.
Ja, min MVP faktiskt, och det är nog andra säsongen i rad, det är ingen som pratar om Brian Cooper. Jag tycker han är så fruktansvärt gedigen hockeyspelare. Mm. Han är konstruktiv, han är defensiv och det är en ful jäkel.
Ja, ja, absolut. Jag hade med honom på min topp 50-lista över de bästa spelarna.
Ja, jag tycker han är topp 5.
Nej, så långt skulle jag inte sträcka mig. Han är lite för ojämn faktiskt.
Men, alltså han är slutspelsbra. Han är ju bäst nu. Ja,
han var grym i fjol också
han
med Keegan Lowe.
Han snittade 27-28 minuter.
Ja, jo, alltså Växjös backsida är ruskigt bra. Och han var väldigt bra med Lowe i fjol också under det slutspelet. Nej, men Brian Cooper, alltså någonting man kanske talar för lite om när det kommer till honom, det är just att han har en väldigt bra skridskoåkning också. Han tar sig ur pressen på ett effektivt sätt. Och sen har han en helt okej puckbehandling också för att vara den typen av backarna. Jag skulle säga att han är defensiv först. Och sen kom offensiven i andra hand. Han har ju inte gjort speciellt mycket poäng under den här säsongen. Så att hans egenskaper är ju kanske ligger i det defensiva spelet framförallt.
Vet du att då ska vi avsluta det ämnet och nu ska vi ha en...
Den där bryggan fick du till helt okej ändå.
En frågelåda. Nu förstörde du bryggan.
Därför...
Ja, det är en liten frågelåda. Och sen vill jag bara säga att det här är del 1 av 2 avsnitt med Adam Johansson. Så att nästa vecka får vi höra hans ljuva stämma och det ser vi fram emot. Men vi ska avsluta det här avsnittet med en liten frågelåda. Peter Collén frågar Adam om vilka Modos drömvärvningar är och var Modo landar i tabellen nästa år. Nu får du titta kristallkulan.
Ja, och jag vet inte hur mycket jag kan avslöja om det faktiskt. Nu vet jag ju inte allting heller. Men...
Nej, men vi säger så här då. Peter undrar om du tar på dig Hinkens kavaj och sen får du... Vad skulle du värva för namn som finns på marknaden? Vi snackar inte Oskar Lindberg eller Jonathan Pudas, men som kan vara superintressant. Mm.
Alltså det ska man komma ihåg att SHL-marknaden är ju skral just nu. Det finns inte så många namn där ute, utan jag tror att Hinken och Modo kommer få blicka mycket mot Nordamerika och hitta namn där borta.
Mm, men på fredag kväll kan 15 namn vara ledig.
Ja, ska vi ta den direkt då? Vilka som skulle kunna vara aktuella från Oskarshamn och HV71?
Ja, Oskar Engsund skulle jag tycka passa in hos Modo, men det som du var inne på tidigare, det blir någon Småland eller Östergötland.
Ja, om han inte rycker upp rötterna igen då. Han har gjort det den en gång när han flyttade från Luleå ner till Småland. Han är ju från Oskarshamn, så jag blev lite förvånad att han bor i Västervik faktiskt. Men Engsund, nej, jag tror inte att han är på tapeten. Från Oskarshamn, Lukas Jacek är ju en center som jag vet att flera SHL-lag tittar på. Vad jag har hört från hans håll är att han har inte tagit något beslut utan han vill avvakta kvalet. Och det är hedersvärt för att väldigt många signar ju under november till februari kan man väl säga. Mm. Kanske ännu tidigare i vissa fall. Men Jacek har sagt att nej, men jag ska hedra mitt kontrakt. Jag vill spela ut säsongen med Oskarshamn och sen ska jag ta ett beslut. Men det skulle kunna vara ett namn för Modo. Och då är det en första eller andra center i så fall. Ett namn som jag har funderat på där, som jag alltså, tycker att Modo skulle kunna lasta mycket pengar på om han blir ledig från Nordamerika, det är Jiri Schmeichel. Han har ju spelat med Jacek i Finland. De var ju en av ligas bästa duos då. De har lirat i juniorlandslaget, i det tjeckiska landslaget. Och Schmeichel var förra säsongen en av Oskarshamns bästa spelare. Det var väldigt mycket snack om Suomela, Karlqvist och Oksanen. Men Schmeichel, han ägde den där andra kedjan och var väldigt bra för dem i powerplay också. Han är stor, bra räckvidd, skyddar pucken på ett bra sätt också, kan stå framför mål i PP, kan ta den här dicken som positionen. Och om det är någonting jag tycker att Modo ska fokusera på, då är det kanske att få in lite mer tyngd, grit, aggressivitet. Några spelare som är lite elaka faktiskt. För det här gänget här nere på Hägglunds Arena, de kanske är lite för snälla emellanåt. Mm.
Vart slutar Modo nästa år då? Jag gissar på, var faktiskt du och jag som fick frågan. Jag gissar på att de skulle vara jättenöjda, som du var inne på också. Undvika kval nedåt.
Ja, alltså det är väldigt lätt att sväva iväg efter en nykomlingssäsong när den har gått så bra som den har gjort. Alltså det är ju, Modo är en av de bästa nykomlingarna någonsin. Alltså, eller i alla fall om man ser till det nya systemet med 52 matcher. Och de har gjort det som vi pratade om tidigare väldigt bra. Det är väl 5 getingar i betyg egentligen. Och då börjar man hela tiden prata om, okej, då är det slutspel som är det naturliga.
Ugglor, du är nedsläpp Modo nu.
Ja, jag är förlåt. Ja, men, och att det naturliga klivet nu blir att fokusera på åttondelarna eller kvartsfinalerna. Men jag skulle säga så här, is i magen. Det handlar om på sikt att Modo ska vara ett stabilt SHL-lag. Så att landar de in på 12:e eller 11:e plats så är det godkänt även nästa säsong som jag ser det. En bonus om de tar sig till slutspel.
Kvinns undrar, det här har du delvis svarat på. Beroende på vilket lag som åker ur, vilken spelare borde Modo plocka från Oskarshamn respektive HV? Då släpper vi Oskarshamn. Vem kan vara intressant från HV?
Mm, det där är en bra fråga. Radan Lens är ju en check tank som kanske skulle kunna vara bra i en andra eller tredje kedja för Modo. Men jag tror att han kostar för mycket. Jag tror inte att det är värt det. Jag är ju väldigt svag för Oskar Fiske Mölgård. Mm. Jag tror att han skulle kunna vara en bra andra center i SHL nästa säsong och billig dessutom. Han ägs ju av Seattle Kraken. Och det kanske är som så att då väljer de att plocka över honom till AHL om HV71 åker ur. Men blir det Sverige ett år till för honom, då kanske det kan vara en bra värvning för ett andra eller en tredje kedja. Annars ser jag inte så många.
Oskar Ståhl Lyrenäs som har kopplingar hit.
Jo, bra namn Pelle. Jag ser ju inte honom som en spelare för första kedjan.
Nej, och det känns som att de får dem hem Jesper Olofsson, så känns det som att de har några Oskar Ståhl Lyrenäs redan.
Ja, men Ståhl Lyrenäs är väl kanske den här ytterforwarden i så fall som Hinken har pratat om att han vill ta in. Och sen blir det ju två centrar utöver det då. Men tittar man till backstallet, alltså HVs backsida är inte något vidare bra. Den är alldeles för offensivt tiltad och Modo behöver defensiva kuggar på backplats. De har redan offensiv sprängkraft i Bernhard Nässén framförallt. Nej, alltså det finns färre namn i HV måste jag säga, än i Oskarshamn. Men Ståhl Lyrenäs är ett bra namn, Pelle.
Mm, tack. Ska man söka det här vice sportchefsjobbet, tycker du?
Ja, vill du jobba med Hinken då? Dag ut och dag in.
Nej, jag gör ju det i princip redan nu. Men... sen är det någon Sanny Lindström som undrar om du har fått vem är det? Som undrar om du har fått tillbaka din guldpenna, om det är okej att hoppa på en kollega på det här sättet.
Mm. Vi behöver lite bakgrund här kanske.
Ja, Det behövs nog mycket.
Ja, men så här, vi har ju varit med varandra under de senaste dagarna i Oskarshamn bland annat. Och då någon av de här kvaldagarna, nej det var Jönköping, förlåt. Då satt vi på mitt hotellrum och spelade in podd. Jag, Sanny och Svensson. Och då behövde Sanny en penna. För han behövde anteckna någonting innan de drog igång sin inspelning. Och då gav jag honom min Grand Hotel-penna som jag har snott därifrån. Mm. Min guldpenna, min favoritpenna. Och jag tänkte när jag släppte över honom, eller över pennan till honom, att okej, nu kommer jag säkert tappa bort den här. Eller så kommer han ta med sig den här hem till Karlstad. Och efter att jag checkade ut från det hotellrummet och letade i min väska så fanns det ingen guldpenna där. Så då skrev jag till honom, vad har du gjort med min guldpenna, din pip?
Mm.
Och jag tror ju fortfarande att han plockade med sig den. Och att han vägrade tillbaka den.
Men det fanns
ju
tydligen ytterligare en person i rummet.
Svensson?
Mm.
Jag tror inte han ligger bakom det här faktiskt.
Du tror inte det?
Nej, nej, jag tror att det här är helt och hållet på Sanny.
Okej.
Okay. Om det inte är någon i hotellpersonalen som har snott den från mig. Oh. Men det är min Grand Hotel-penna som jag tog därifrån i augusti när jag satt och spelade in.
Så om Grand Hotel hör det här nu så ligger du risigt till?
Ja, jag kommer nog inte få besöka det hotellet igen i alla fall.
På tal om Oskarshamn, Niklas Andersson undrar om Austin Wagner skulle vara ett namn för Modo.
Mm. De har ju några intressanta nordamerikaner där med Wagner och Quenneville. Nu har jag hört att Quenneville ådrar sig KHL-intresse, att han överväger det om Oskarshamn åker ur. Wagner, jag gillar honom som spelare. Han är väldigt rak, bra på rören. Han får upp liksom farten, då är det få som matchar honom i SHL. Men jag tror att han kommer försöka slå sig in i NHL. Han hade ju tryout-kontrakt inför den här säsongen i Pittsburgh och var nära att ta en plats. Och han funkar nog ganska bra i en fjärde kedja i NHL. Så att Det är i så fall en sen höstvärvning till SHL som jag ser det. Men det är en spelare som Modo skulle må bra att få in, tror jag. Den där farten och rakheten. För ibland kan det bli kanske lite väl kladdigt emellanåt i Modo. Att man, ja,
det blir mycket så här i hörn.
Ja, exakt.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Sen en annan bekant till dig, Pontus Andersson, som du kallade Pon-And, för vi hade någon inloggning med våra bokstäver, förnamn och efternamn. Säger att Allehanda har blivit en plantskola, vilket han har helt rätt i, för sportjournalister. Han säger att många har börjat sin tjänst här, som Jon Häggqvist, Jonathan Lindqvist. Och vem är det? Jonathan Lindqvist däremot vet vem det är. Mattias Persson, du Adam. Och faktiskt, det nämner han inte själv, men även Pontus började sin karriär här. Nu är han kommunikatör på fotbollsettan. Och alla de här jag har nämnt har ju gått vidare till väldigt spännande yrkesroller. Vad har ÖA för betydelse?
Jag vill bara säga det om Pontus. Vi hade en sen kväll här, jag tror det var sommaren 2014, när vi var...
Det var ni ju 12 år
typ. Mer eller mindre. Men vi var sportreportrar då och fick ansvaret att planera sportsidorna. Och då gjorde vi det till en grej att varenda nyhet, om det var en notis på 400 tecken eller ett reportage på 3500 tecken, skulle vara lokala. Vi skulle inte klämma in någon TT-notis. Det skulle inte handla om någonting annat än om Övik Sport. Och vi lyckades faktiskt den gången.
Bra.
Så det var jag nöjd över. Nej, men alltså ÖA betyder jättemycket för mig, även Mittmedia som var företaget jag jobbade förut. Och kanske framförallt att jag kände att hade man en idé så fick man alltid genomföra den. Man fick chansen här tidigt. Och det skapade någon typ av instinkt att allting är möjligt bara jag ställer frågan. Och då var det väldigt, väldigt viktigt för mig. Och sen har jag gillat ÖA-redaktionens sammansättning på det sättet att det känns som att man är vänner över gränserna och åldrarna. Jag menar, det är 60 år mellan oss två. Och ändå, jag skulle ändå betrakta dig som en vän, Kalle.
Inte nu längre. Glöm det.
Nej, men,
och därmed var det här avsnittet slut.
Tack för den här gången. Du får aldrig besöka igen.
Nej,
men det är klart att,
del två.
Exakt. Nej, men just den här... friheten under ansvar. Mm. Som jag skulle säga du och många andra på den här redaktionen. Det var den andan över hela redaktionen. Och även i mitt med under de där åren när man jobbade från 2015 till 2020 eller vad det blev. Det var hela tiden kör. Mm. Det var inte en motfråga. Varför ska ni göra det här?
Nej, men så, jag har ju varit här snart 60 år.
Du erkänner det alltså.
Ja. Nej, men det här med frihet under ansvar, det är en av de bästa utbildningen du kan få. Och så har jag känt att sporten här har varit att det har varit, alltså det är jäkligt kul fortfarande. Då tror jag att jag fick in hos er småpojkar också.
Ja, men det var lite så här att vi kastar ut dig på djupt vatten och så ser vi om du simmar. Mm. Gör du inte det, då försöker vi ta hand om dig på något sätt ändå.
Eller så går vi därifrån.
Exakt. Men de allra flesta gångerna så klarar man av att simma. Och sen ska jag vill säga det nu också när jag har tillfället akt här, att jag ska tacka henne Johannesson, för det var han som anställde mig på desken här på ÖA en gång i tiden. Jag tror att det var 2013 eller 2014. Det var så man fick in en fot här tillsammans med live-rapportörskapet. Men där fick jag ju så usel lön, så jag vet inte om jag ska...
Det var tur du fick det där live-desken.
Ja, det var ju det.
Är du mer bekanta? Så här skriver Jon Häggqvist.
Vad har han hittat på nu då?
Jag har ingen fråga. Vill bara att han ska berätta om den gången då Adam och jag skulle få vaktlar att tippa Sveriges grupp i fotbolls-VM 2018. Vaktlar, alltså en fågel.
Ja, det här är ju en ganska lång historia.
Ja, som du måste hålla det kort.
Jag faktiskt ska försöka i alla fall. Men du minns ju det här under mitt medieåren när vi skulle göra tv på allting. Mm. Och då hade vi ju någon typ av live-tv-bevakning från fotbolls-VM varje dag. Det var Elina Lövholm på NA som höll i det då. Och innan mästerskapet startade så fick jag någon märklig idé att jag och Jon skulle åka hem till vår familjestuga och lägga upp det som så att våra vaktlar, alltså mamma är ju djurtok, hon har ju allt möjligt hemma, alltså ankor, höns, vaktlar. Och så skulle de här få tippa Sveriges resultat i gruppspelet. Vissa minns den här bläckfisken, vad hette han, som tippade 2010-2014 i VM, minns du det?
Ja, hade rätt den tyska gång. Bläckfisken som hette Ernst eller något sånt.
Exakt, där. Någonting sånt. Och då tänkte vi att vaktlarna skulle bli ÖAs representanter här då. Så vi ställde upp tre matskålar. Och så hade vi printat ut Sverigeflagga, Mexikoflagga, Sydkorea och Tyskland. Det var ju de som var i den gruppen då. Och så ett kryss i mitten. Och sen så höll vi i vaktlarna. Och så släppte vi löst dem. Och första vakten till första matskålen, det blev resultatet. Och jag tror faktiskt att de prickade rätt 2 av 3 gånger i gruppspelet. Men eftersom att Jon Häggqvist är Jon Häggqvist, så hade han råkat klicka i någonting på kameran så att stabilisatorn, eller vad det kallas, var ju ur balans. Så det gick ju inte att titta på det där. Så att vi släppte ju tyvärr aldrig det där på sajt, så det går ju inte att titta på.
Jon, ja. Därmed så avslutar vi det här avsnittet. Vi kommer alltså tillbaka med en del 2. Vi började med hockey och slutade med vaktlar. Jag såg inte den komma riktigt. Vi säger bara så här. Tack och hej och ha en trevlig påsk, så hörs vi.